för att du är här och för att du har varit här hela tiden. Tack för de gåvorna som har samlats in. Hjälp oss att förvalta dem på ett sätt som behagar dig. Och tack också att du vill tala till oss den här förmiddagen. Och jag ber, Herre, att du skulle öppna ditt ord för oss. Och att vi som är här också får vara lyhörda och tillgängliga för vad du vill säga och vad du vill göra mitt ibland oss. Så tack att jag får lägga mig själv och att vi får lägga varandra i dina händer. Amen. Som Adde sa så är vi inne i en serie som vi har valt att kalla för Se medmänniskan. En kort serie på 2 söndagar när vi vill lyfta upp 2 väldigt aktuella ämnen i vår tid. Förra söndagen så pratade Peter Eriksson om främlingen, invandraren. Och idag så ska vi alltså tala om psykisk ohälsa och beröra de frågorna. Och vi lever ju i en tid när psykisk ohälsa som utbrändhet, svår oro, panikångest, kraftig nedstämdhet, tvångssyndrom och så vidare ökar. FN:s världshälsoorganisation, de säger att psykisk ohälsa är en av de största och snabbt växande utmaningarna mot folkhälsan i hela världen. Och det här är någonting som vi talar ganska lite om. Alltså kroppsliga problem som att man har ont i ryggen eller att vi har haft influensan i de här tiderna. Det är någonting som vi ganska ogenerat kan prata om på bussen eller i fikarummet på jobbet. Men när det kommer liksom till hur vi mår så är det lite tystare. Det har blivit lite bättre på den fronten de senaste åren, men det är fortfarande ett tabubelagt område att tala om just psykisk ohälsa. Vi pratar ogärna om det. Och vi lever i en ganska hård värld med höga prestationskrav och ett stort ansvar som väldigt tidigt läggs liksom på individen redan när man är liten och ung. Vi lever i en otillräcklighetskultur där det liksom, jag räcker aldrig till. Hur bra vi än är så ska vi alltid bli bättre. Det är aldrig nog, det är aldrig tillräckligt. Att man liksom kanske känner att nej, men jag håller inte riktigt måttet. Vi strävar efter någon sorts sån här att allting ska vara perfekt. Att vara svag, tänker vi, det är lika med att vara misslyckad. Om jag erkänner eller om någon annan skulle se mina svagheter eller om jag skulle börja tala sanning om mina brister, då kommer liksom allting att rasa samman, tänker vi. Och det är en lögn. Vi vet att det är det, men vi tror inte på det. Vi lever inte så, utan vi bygger upp liksom fasader och liksom så här försvarsgrejer för att vi tänker att skulle någon få veta hur jag faktiskt mår, då skulle de inte kanske vilja ha med mig att göra, eller då skulle de inte räkna med mig i gemenskapen. Och det här kan leda till massa olika saker. Det kan leda till människofruktan. Det är för att vi blir rädda för varandra, vi blir rädda för vad andra ska tycka och tänka om de faktiskt vet hur det egentligen är. Och det här gör att vi kanske också inte är riktigt fria. Det är för att vi blir liksom lite bundna och styrd av den här rädslan. Och när jag står och pratar om allt det här så vet jag vad det här jag pratar om. Det är för att jag själv har varit där och är fortfarande till viss del. Många utav er vet att jag är sjukskriven sedan snart 3 år tillbaka för utmattningssyndrom. Med bland annat panikångest och stark oro som symptom. Och genom de här åren så har jag funderat en hel del på många frågor. Men bland annat på det här att vad betyder tron på Jesus när katastrofen rammar ens liv med full kraft? Vad betyder tron på Jesus då? Och jag skulle vilja ta med er till en av Bibelns absolut kortaste versar. Och det är berättelsen om när Jesu vän Lazarus har dött. Och det här kan vi läsa om i evangelierna. Och det är så här att Jesus och lärjungarna, de kommer fram till den här platsen. Och hela den här lilla byn, Betania heter den, hela den här byn, de är liksom igång, de är på fötter. Och Jesus och lärjungarna, de möter Marta, en av Lazarus systrar, som alltså har förlorat sin bror. Och när man läser den här texten så verkar det som om Jesus har en väldigt nära relation till den här familjen. Till Lazarus som nu precis har dött. Och så är det hans två systrar, Marta och Maria. Och så liksom kommer Marta ut och så förebrår hon Jesus. Och så undrar hon varför han inte har kommit tidigare. Och så anar man en slags dubbelhet hos Marta. Dels förebråelserna. För det står så här. Om du bara hade kommit lite tidigare så hade min bror levt nu. Och samtidigt så säger hon. Men jag vet att Gud ska ge dig vad du än ber om. Nu var det fel här, Bernt-Åke. Den, tack. Och jag tänker att alla här som någon gång liksom har trott och sörjt på samma gång känner igen den här dubbelheten. Tänk Jesus, om du ändå hade kommit lite tidigare. Tänk om du ändå hade gripit in. Vilken skillnad det hade varit. Och samtidigt, men jag vill tro att du kan det. Jag vill tro att du kan det. Och den här liksom ambivalensen och dubbelheten tänker jag att alla som försöker sig på tro och liv på samma gång, det har man stött på. Tillit, besvikelse, framtidstro, förtvivlan, allt på samma gång. Och det här finner vi så väl i Martas dubbelhet. Om du ändå hade varit här, Jesus, då hade det gått bättre. Och så småningom så sluter sig den andra systern till dem. Maria heter hon. Och hon säger exakt samma sak ordagrant. Herre, om du hade varit här, hade min bror inte dött. Herre, om du ändå hade varit här. Vem har inte bett den bönen? Känner du igen det här? Gud, tänk om du ändå hade gripit in. Då hade det sett annorlunda ut. Och mitt i den här kaotiska scenen med sörjande systrar, för de har förlorat sin bror. Och de har också förlorat sin försörjare därför att de levde i en kultur där det var männen som försörjde familjen. Och sen så har vi, det finns gråterskor på den här tiden i den här kulturen, så var det människor som kom till en begravning bara för att gråta. Och det fanns liksom de som var där för att trösta. Och det var Betaniabor som liksom trängde sig på i hela den här händelsen. Och så har vi alla de som är där för att de kanske ska få se en liten glimt av mirakelmannen Jesus. Och mitt i allt det här kaoset med gråterskor och tröstare och familjemedlemmar och alltihopa, så kommer en av Bibelns märkligaste och kortaste bibelversar. Och den är så kort så att nu får du vara med när jag ska läsa den. Men det är en vers som är så mätt av hemlighet. Och nu läser vi från Johannes evangeliet kapitel 11 och vers 35. Och där står det så här. Jesus föll i gråt. Det är helt den jag hoppar. Jesus föll i gråt. Och det är hela versen. Och det är en häpnadsväckande vers. Och för dig som sitter här i Betaniakyrkan idag och tänker, hur ska Gud, nej, jag tror inte att Gud hinner med mitt lilla liv och mina små bekymmer. Han har ju liksom hela världsläget att ta koll på. Han ska ju skapa fred i Asien och i Mellanöstern och i Afrika. Han ska lösa klimatkrisen. Och dessutom så har ju följt med alla de här olika fotbollsspelare från olika nationer som ber om seger. Och jag, ibland undrar jag, hur löser han de bönerna? Han hinner väl inte med dig och mig i våra futtiga liv. Hur ska han hinna det? För han har ju så otroligt mycket på sitt bord. Och så står det, Jesus föll i gråt. Och försök att se det här framför er. För det här händer i ett av världens minsta och obetydligaste länder. I en liten by med bara några familjer som bor där. Och hemma hos två systrar som just har förlorat sin bror. Där står Gud med grus och damm på sina fötter och gråter. Gud står med grus och damm på sina fötter och gråter. Och jag hörde någonstans att Betania betyder, alltså Betania som är namnet på den här lilla byn, betyder de fattigas hus. Och där står Gud i egen hög person och sörjer. Mitt i de fattigas hus så sörjer han över sakernas och världens tillstånd. Men han sörjer inte bara för världen, utan han sörjer med världen. Han lider med familjer som splittras av skilsmässor. Han lider med människor som drabbas av etniska konflikter. Han förfasas över ohyggligheter som begås i krigshärdar runt om i världen, ibland i hans eget namn. Han delar de mest djävulska erfarenheter och upplevelser med människor i flyktingläger i Syrien, i romska husvagnsläger runt om i Europa, bland ebolasmittade västafrikaner eller med desperata familjer som får vända mitt på Öresundsbron, eller med tonåringar som skär sig för att slippa ångesten. Och så tänker jag att han dessutom är så själsförmögen att han kan gråta med alldeles vanliga svenskar. Som kanske sitter i Betaniakyrkan sista söndagen i februari. Eller så kanske lever sitt liv i ett radhus av betong i Kumla. Eller i en lägenhet i Örebro. Och jag kan inte bevisa det. Och jag förstår att om du finns här idag som är en skeptiker, så tänker jag att du kan bara avfärda det här och det är helt okej. Men för min egen del, i en ganska tuff period i livet, med utmattning, med sorg, med förtvivlan, med panikångest, trasiga drömmar, begränsningar, ambulansfärd, x antal besök på akuten för att jag inte uthärdar ångesten, dödsfruktan i perioder, läkarbesök, piller, så har jag gjort en djup erfarenhet av att Jesus står mitt i mitt liv med grus på fötterna och sörjer. Han sörjer med mig. Och det är min djupaste erfarenhet. Och jag har tänkt och upptäckt att på ett sätt så är det där som han faktiskt visar sitt rätta ansikte. Men då kan man ju undra, men varför kommer han inte med förklaringsmodellerna? Varför ger han inte en vattentät läsning på lidandets problem? Jag tänker att lite så här lösningsorienterat förnuft skulle ju liksom få alla dimmorna att skingra. Och liksom skulle få oss att fatta varför livet ser ut som det gör. Varför, hur hänger livet ihop? Varför drabbar elände människor? Eller vad det nu kan vara. Varför knäcker han inte bara den frågan på lidandets varför? Och varför livet ser ut som det gör många gånger? Varför ger han inte oss tillfredsställande svar? Och jag tänker att han inte gör det. Därför att det håller inte att leva på. Jag vet inte om ni har läst den här boken av Niklas Pienso som heter 100 dagar med Jesus. Annars kan jag varmt rekommendera den. Det är en andagsbok som har en liten text och ett litet bibelord och en liten bönövning varje dag. Och i en av texterna i den här andagsboken så berättar Niklas, och vid den här tiden så var han pastor i Göteborg, nu är han pastor i Stockholm, så berättar han om brandkatastrofen i Göteborg 1998. Minns ni den? Det var allhelgorna och många ungdomar hade samlats till disco i en lokal på Hisinge i Göteborg. Och så blir några av ungdomarna sura och så vill de tända en liten eld. Men elden blir stor och 63 ungdomar dog. Och det här blev ett trauma både för de som var med, för anhöriga men också för brandmännen och sjukvårdspersonalen. Och Niklas, han blir inkallad för att vara med och hjälpa till på sjukhuset genom att liksom stötta de anhöriga när de skulle identifiera sina döda ungdomar. Och så skriver han så här. När jag satt i kylrummet på Sahlgrenska omgiven av kropparna av döda barn minns jag att jag undrade vad jag skulle ta mig till. Vad betyder tron på Jesus när katastrofen rammar ens liv med full kraft? En sak lärde jag mig den där dagen. Jag har inte svaret på lidandets frågor. Tillvaron är full av lidande som drabbar skoningslöst utan urskiljning. Men jag insåg att det finns en närvaro som väger tyngre och betyder mer än allt lidande och död. Och det är Jesu närvaro. Det jag behövde den dagen var inte ett intellektuellt svar på lidandets varför, utan en närvaro som vägde tyngre och räckte längre än döden och branden. Det är den närvaro som finns hos Jesus. Han bär inte svaren på alla lidandets frågor, men hans närvaro betyder mer än lidande och död. Jesu närvaro är det kristna svaret på lidandets frågor. Det är egentligen inget svar, utan ett inlägg i kampen. Och precis det här är också min erfarenhet. Att det enda som på något sätt håller att både leva och dö på, det enda som liksom väger tyngre och betyder mer än all ångest eller annan skit, det är hans närvaro. Att han inte undviker den. Om du har varit med om sorg någon gång så tänker jag att du har säkert har fått mött många olika slags bemötanden. Och ett av dem, det är de som möter dig med värme i ögonen. Och du anar att de har varit med om något därför att de förstår vad det är du går igenom. Och så har vi dem som liksom byter trottoar när de ser en. Inte för att vara elaka utan mer för att de inte riktigt vet vad de ska säga eller hantera situationen. De blir lite tafatta. Gud byter inte trottoar. Han väjer inte för din smärta. Han väjer inte för din oro och din ångest. Han duckar inte för dina besvikelser eller för din sorg. Utan Bibelns tydliga budskap, det är att han är där. Han är där mitt i alltihopa. Och han lever, han gläds, han hoppas, han drömmer med dig. Och han lider och sörjer med dig. Och det kanske inte alltid känns så. Och det här är min erfarenhet också, att ibland så kan han kännas förfärande frånvarande när man behöver honom som mest. Men Bibelns tydliga budskap är att han är där. Bara man liksom får syn på honom. Och jag vet inte vad du bär på för Guds bild. Du kanske inte ens tänker i såna här banor, för du kanske är liksom lite allmänt skeptisk till om Gud överhuvudtaget skulle finnas. Kanske har du en tro, vad vet jag. Men om du skulle vara ärlig med dig själv, så är du förmodligen som jag. Att det finns liksom alla möjliga projiceringar i den här gudsbilden som du bär på. För några kanske han känns som en diktator som bara bestämmer utan att bry sig om så mycket annat. Och för någon kanske han är den här frånvarande guden som inte bryr sig. Eller är han mysfarbron? Och jag tänker att det är en ganska platt gudsbild. Eller är det så att Jesus står där och gråter som ett utfryst barn på skolgården som liksom gråter och som gör allt för att få vara med? Är det en ängslig Gud vi har? Dagens budskap handlar om att Gud har stigit ner in i våran värld. Han har kommit till oss, till alla oss som sitter här. Precis så som våra liv ser ut. Och det här är en Gud med integritet. Han låter sig inte manipuleras. Han har koll på världen. Han har all makt. Men han kommer till dig och mig underifrån. Han är Gud mitt i all skit. Och när Jesus brister i gråt i den här lilla byn Betania, då är det inte vanmaktens gråt. Han sörjer inte för att han inte liksom har någonting annat att ta till. Det är inte därför han sörjer. Han gråter inte för att han har slut på idéer när världen håller på att rasa samman. Utan han gråter därför att han är den mest medlidande som finns i hela tillvaron. Och därför gråter han. Han sörjer med de här medmänniskorna som finns i den här byn. Han gråter inte för sig själv, utan han gråter med dig och mig. Och den här berättelsen om Lazarus, det är ju liksom en sån här typisk söndagsskolestory. För den slutar ju med att Jesus uppväcker, ska vi se här, nästa bild. Den kan du fixa fram, Bernt-Arke. Den slutar ju med, inte den, utan den slutar i alla fall med att Jesus uppväcker Lazarus från de döda. Och när han gör det, då är det som att liksom historien om Jesus öppnar sig. För han är den som sörjer med oss. Men han är också den som förmår att förändra situationer. Han kommer till sörjande hjärtan. Och livet får annan gestalt. Sjunger vi ju en av våra välkända adventsalmer. Alltså han kommer till ditt sörjande liv. Om det nu är så. Att du sörjer. Att du saknar. Att drömmen har gått sönder. Eller att du håller på att gå under. Och så finns han där. Han står med grus på fötterna mitt i ditt liv. Och han gråter med dig. Tröstar dig. Lider med dig. Men det slutar inte med det, utan livet kan faktiskt få en annan gestalt när Jesus kommer dit. För det här är bilden av att Jesus, han är liksom både och. Han är sann Gud på besök, och samtidigt så finns det ingen som liksom har varit så djupt mänsklig som Jesus. Och den kyrkliga traditionen, de har liksom försökt att beskriva det här som att Jesus, han är både sann Gud och sann människa. Och Jesus som sann människa, han kommer och sörjer med dig och mig. Men det är också Gud på, som är på besök. Och då går liksom inte ens döden säker. Livet får annan gestalt. Han liksom kommer och bryter i ditt och mitt mörker. Och vad skulle hända om du likt systrarna Marta och Maria bjöd in Jesus i ditt liv? In i dina bestyr. In i dina förhoppningar. In i din sorg och förtvivlan. In i din ångest. Och in i dina krossade besvikelser. Och min erfarenhet de senaste åren, som har varit en hel del glädje, som har varit mycket omsorg och kärlek ifrån människor, och mycket att vara tacksam för, men också en och annan dröm som har gått sönder. Det har varit att Gud, mitt i allt det här, mitt i mina drömmar och i glädjen, men också i sorgen och i oron och förlusterna, så har han varit där. Och vet du, han har liksom inte stått där med militärstövlarna på och regelboken i högsta hand för att liksom checka av mig eller kolla av mig. Det är inte min upplevelse. Utan min upplevelse, det är att han med damm och grus på sina fötter, på sina sandaler, så har han stått och sörjt med mig och med oss som familj. Min erfarenhet är att han också har skänkt oss frid, och att han faktiskt har förändrat situationer genom sin närvaro och genom sin makt. Så det som händer när Lazarus när Jesus uppväcker Lazarus från de döda, det är liksom att Jesus skickar någon slags signal, ett sorts tecken. Han uppväcker Lazarus som ett tecken. Bibeln talar mycket om under och tecken. Och då kan man ju ställa sig frågan, vad då tecken på vad då? Jo, tecken på att en dag ska Jesus omintetgöra all smärta. En dag ska han hela våra trasiga drömmar. En dag ska han bryta all ångest forever. En dag ska han ge oss livet tillbaka. Kort sagt, Jesus kommer in i världen. Han kommer med medlidande och han kommer med makt. Och vet du att han kommer också in i ditt alldeles vanliga liv, med dagishämtningar, med deadlines på jobbet, utmaningar i din familj, sjukdom, förluster, förändringar, stress, känsla av otillräcklighet och så vidare. Han kommer in i allt det som är ditt liv, och han kommer dit med medlidande. Och han kommer dit med makt att förändra. Och vad skulle hända om du, precis som Maria och Marta, skulle börja tala sant med Jesus? Och säga, Jesus, det finns en del situationer där jag tänker, om du ändå hade varit här, Jesus. Om du ändå hade varit här, då hade allt sett annorlunda ut. Säg det. Beda. Ja, men jag vet ju inte ens om Gud finns. Ja, men gör det ändå. Gör det ändå. Och se vad som händer. För tänk om du får vara med om samma erfarenhet. Att plötsligt står Gud i egen hög person mitt i ditt liv. Och både skrattar och gråter med dig. Se medmänniskan. Varför ska vi bry oss? Varför ska vi se medmänniskor som på olika sätt lider av psykisk ohälsa? Jo, därför att Gud gör det. Därför att Gud gör det. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du är fridens första. Tack för att du är barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Ingen är liksom så medkännande som du är. Ingen är så varsam som du är, Jesus. Ingen förmår glädja sig och jubla och dansa som du. Men ingen förmår heller att sörja med oss så djupt som du gör. Och vi vill bjuda in dig i våra liv. Vi tackar dig för att du är full av medlidande och makt. Tack för att du kom till oss och för att du inte väjer för det svåra, utan du kliver rakt in i det. I Jesu namn. Amen. Vi ska få lyssna till en sång av Daniel och Charlotte Hambre. Och den här sången, den är skriven av två kvinnor som heter Stephanie Gretzinger och Amanda Cook. Och det är en sång på engelska, men sen när de börjar sjunga så kommer texten finnas på svenska. Men när de berättar hur den här sången kom till, då berättar de att de upplevde att de fick en bild av Gud. Och bilden, det var en mörk, kompakt, gigantisk skog som liksom stod framför. Det var bara totalt mörker i den där skogen. Och hur de upplevde liksom att när man står precis och ska gå in i den här skogen, så har vi ett val. Antingen så går jag in i den här mörka, kompakta skogen själv, eller så väljer jag att ta Jesu hand. Och så får vi tillsammans gå genom den här kompakta, mörka skogen. Och han går med oss ända tills vi kommer ut, där ljuset återgryr och där liksom vidderna öppnar upp sig. Och tillsammans där får vi springa med Jesus. Så lyssna på texten, eller läs den här.
Though the the sky is dark and the wind is wild, you'll never leave me. You never leave me. Though the night is long, there is a coming dawn, the light is breaking, the light is breaking. Steady heart that keeps on going, steady love that keeps on hoping, lead me on. Steady grace that keeps forgiving, steady faith that keeps believing, lead me on. Steady love that keeps on going, steady love that keeps on hoping, lead me on. Steady grace that keeps forgiving, steady faith that keeps believing, lead me on.